Du lyssnar på det 42:a avsnittet av veckans MLB, en podcast om Major League Baseball på svenska. Men mellan alla namn, svåra begrepp och siffror är det också en podcast om så mycket mer. Välkomna att titta in i vår ibland skruvade värld. Mitt namn är Niklas Hellerstedt och bredvid mig här på Dodger Stadium, Olof, a win-win situation Svensson. Välkommen!
Ja, men tack ska du ha, vad trevligt att få stå här med dig.
Ja, verkligen, i solgasset.
Ja, det är ju inte kallt kan man säga. Även fast det är tidigt på morgonen, klockan är, vad är den? Lokaltid?
11.
11, matchen börjar om 1 timme och 10 minuter.
Ja, och då ska vi försöka få ihop ett litet avsnitt innan dess då.
Ja. Men jag står här med en iskall mugg Budweiser.
Ja, med Dodgers emblem på, va?
Ja.
Ja, det är härligt.
Det borgar ju för en bra dag.
Ja, vi var ju här igår också.
Det var vi, lite jetlaggade och slitna från resan. Men vi lyckades ändå kravla oss hit och titta på när Dodgers tog match 3 då i serien mot Padres. Så det stod 2-1 då inför den sista matchen idag.
Idag, ja. Ja, och vi fick ju faktiskt uppleva Yasiel Puigs första homerun för året.
Ja.
Och vi fick ju, ja, vi hann ju faktiskt spela in lite av det, så vi kan väl lyssna på det.
Vi får se här i reprisen, kommer det här, va?
Ja.
Ut på left field i varje fall. Där.
Nej,
det är ganska flyballaktig.
Ja, han fick nog inte hela av det, men den flög ut. Det måste vara skönt för han såklart.
Nej, det var fint.
Ja.
En annan gammal, eller en Dodgers-legend som man inte buar så mycket åt, det är ju Tommy Lasorda.
Ja, det var ju häftigt igår när vi precis hade kommit in på stadion, tror jag. Så ser vi någon snubbe där på en permobil som var omsvärmad av folk. Och det var ju då gamla legendariska coachen Tommy Lasorda. Han coachade i Dodgers 20 år och tog hem 2 World Series-ringar.
Ja, 81 och 88 tog han ju hem World Series till Dodgers. Och det roliga är ju för att han är en gammal Brooklyn Dodgers-spelare.
Ja, det är ju så sjukt mäktigt alltså. Han var med när franchisen fortfarande var i New York.
Ja, det är coolt.
Som vi fick reda på när vi träffade.
Ja, för vi träffade en härlig tjej eller dam när vi var inne i Team Store och skulle köpa de här fina keporna som ni inte ser att vi har på oss.
Nej.
Det har vi i alla fall. Ja, Beth.
Ja, vad mäktig. Hon knackade oss på ryggen och frågade om inte vi skulle utnyttja hennes rabattkort.
Ja.
Och det var vi lite skeptiska till först, men hon var enträgen.
Hon stod på sig och tyckte ju att Dodgers-organisationen fick in så mycket pengar ändå, så att varför inte utnyttja den 30-procentiga rabatten som hon har.
Ja.
Att vi också fick göra det. Så var det. Och efteråt så tog vi en liten pratstund med henne.
Ja, vi tänkte att hon nämnde då i förbifarten att hon har varit season ticket holder i 44 år. Jag tänkte att hon måste ha en del stories att berätta.
Ja.
Your name is?
Yeah.
Yeah, and you have season ticket holder for?
Since 1967.
Okay.
But I've been coming since 1965.
Oh, really? Okay.
Okay.
So you were here at 88 when the last World Championship title was here?
Now I live in Northern California now, but my mom has a ticket, so I come for opening day, you know, week for her to be with my mom.
Okay.
And then I'll be back for World Series, of course.
Yeah, of course. Yeah.
And then, and then maybe sometime during the summer.
Okay. What's your best moment from the...
Okay, well, opening day when we played the Atlanta Braves and Tim Hudson was pitching and Almeida Sign was at bat and I caught his foul ball.
Oh, you did?
Wow.
Nice.
Yes, I did.
You still have the ball?
Of course I still have the ball. Yeah, yeah.
And how was it? Was it emotional last year when Vin Scully retired? Oh, you have a Vin Scully t-shirt, of course. Yeah,
t-shirt.
It was very emotional, and I could probably start crying now.
Oh, really? Yeah. Was it that
I grew up with him.
Oh, yeah, of course.
And then I have the Major League Baseball package where I live, so I can watch all the Dodger games. And so I got to listen to Vin all these years until now.
Wow.
Because they're going to make me cry, so go on something else.
Change the subject then.
Yes.
So you were here last night?
Or? Yeah, I was here Monday night.
Monday night.
Yeah, Monday night.
When it was...
They never win the second game.
Oh, okay. Because we saw the Dodgers last year in San Diego, and I think they swept that series.
Right.
Yes.
3-0 with 22-0. They were crushing them.
We gotta let them get the other team win once in a while, you know.
But then you saw the Jock Peterson Grand Slam.
Yes, saw
that. Was pretty cool, huh?
Yeah.
What do you think about this year?
This year is going to be a great year.
You
Dave Roberts is awesome.
Yeah.
And the team is great, and we're going to win it. We're going to take it.
Yeah, I think so. We think so, actually.
Yeah.
That's why you're here.
Predicted it.
Yes.
Yeah. And we're going to see the Angels on Friday.
Okay,
sorry about that.
Mike Socha. That's okay. Mike Socha.
Mike Socha. Yeah.
Oh, yeah.
Yeah, sure. Yeah.
Love Mike.
And
the Dodgers should have had Mike a long time ago.
Okay.
So it's Fernando Valenzuela jersey replica day today. Do you have any memories
about
him?
Yes, I do have a memory of Valenzuela. When he was pitching in the playoffs, we were playing the Cardinals, and Jack Clark was at bat.
Yeah.
And he talked Tommy into staying in, and Jack hit that home run.
And
Pedro Carrera, who's not feeling well right now, slammed his glove on the ground. I remember because Pedro's exactly a year older to the day as my birthday.
Oh, okay.
And I will never forget that, and I still have the ticket stub.
Oh, really?
Okay.
Yeah.
Wow.
Ja, nej men Bethan var ju härlig, och som hon säger så kommer hon ju, eller bor uppe i Oakland nu för tiden ju.
Mm.
Och även att hon var ett stort fan av Mike Chiosa, heter han, va?
Jag tror det, oklart. Det är ett väldigt svårt uttalat namn.
Ja, men han är ju general manager i det andra laget här i Los Angeles. Los Angeles Angels, som vi ska åka och titta på imorgon.
Precis.
Och jag tror att han möjligtvis kommer dyka upp längre fram i det här avsnittet. Vi får väl se.
Ja, vi får se.
Mm.
Han är väl den coachen som för närvarande har varit längst i sitt lag.
Ja, är det så?
Ja, jag tror det. Jag vet inte hur länge det är, men det är väl 15 år sedan.
Ja, 20 år. Ja, men vad tycker du? Ska vi köra igång det här avsnittet?
Ja, men det gör vi, va?
Yes. Yes, förresten sa jag att Mike Chiosa var general manager.
Ja, jag tror det var så du gjorde.
Coach igen.
Ja, precis.
Ja. Oavsett så har det varit en fantastisk början på den här säsongen. Något vi kallar opening week, som vi är mitt uppe i då.
Precis, vi snackade om det på planet hit. Att, vi hade lite vibbar från förra årets opening week, att den var inte riktigt lika intressant.
Nej, det stämmer.
Det har hänt väldigt mycket.
Ja, och nu när vi ska bara summera upp det i några punkter, så har mycket verkligen handlat om homeruns.
Ja, de har ju sotats ut i parti och minut.
Ja, senast var väl igår där, som var en ganska häftig händelse.
Ja, nu ska vi se här. Vi hade ju två stycken. Det som var ju Francisco Lindor i Cleveland Indians.
Mm. Han drog en Grand Slam i 9:e inningen, va?
Ja, jag tror det. När de dunkade ner Texas Rangers.
Ja. Francisco Lindor, som väl fick sitt egentliga eller stora genombrott förra året i postseason. Han är ju shortstop för Cleveland Indians.
Precis. Men sen hade vi ju även i Boston, va? Något
Det var ju deras nya catcher Sandy Leon ju.
Ja, som var, han var ju en spring training invitee, heter det, va, förra året.
Ja, alltså en non-roster
invitee. Non-roster invitee, ja. Så att, att han har tagit en plats är ju ganska, inte sensationellt, men...
Nej, men det var kul, för jag tror att det var under förra säsongen så var han ju backup catcher. Han spelade väl i deras AAA-lag, men sen efter skador på både, jag tror, Ryan Hannigan och Blake Swihart, så fick han chansen och tog den väl.
Ja, exakt.
Ja.
Och Hannigan är ju borta nu. Och det återbetalade han igår genom att slå en 3-run walk-off homerun.
Ja, över The Green Monster.
Ja, i 12:e inningen, va, mot Pittsburgh.
Ja, nej, häftigt såklart. Och det här var ju Chris Sale, en vänsterhänta pitchens ny från White Sox, som jag pratat mycket om. Det var hans debut i det, i rödsockorna.
Ja, ja, så han kanske skickade en extra fin present till Sandy Leon.
Ja, men det är mycket möjligt. Ja. Men sen hände ju någonting här där vi står också på opening day.
Ja, just det. Var det Jock Peterson jag tänkte?
Ja, en Grand Slam.
Stämmer.
Och det här var faktiskt den första Grand Slam av en Dodgers-spelare på opening day sen år 2000, när Eric Karros gjorde det. Så att det händer ju inte ofta.
Nej, det får man säga. Och om vi fortsätter då på homerun-spåret så på lördagen då, när ja, det är inte riktigt opening day utan, eller söndag, förlåt.
Söndagen, ja.
Det är inte riktigt opening day, men de tjuvstartar lite grann nu.
Ja.
Så hade vi faktiskt en pitcher som leder homerunligan i National League för tillfället.
Ja. Madison Bumgarner.
Precis.
Ja.
Han sopade ut två dingers när San Francisco slog. Nej, det var det de inte gjorde, nej.
Nej, det var det de inte gjorde. De förlorade ju sin match.
Ja, trots att Bumgarner hade 11 strikeouts och 2 homeruns.
Mm.
Utan San Franciscos bullpen fortsatte att vara lite skakig.
Ja, Mark Melanson hade ju en blown save där. Han skulle ju tas in i år för att det inte skulle ske det som hände förra året så ofta.
Nej, då ledde väl de blown saves i ligan.
Ja.
Tror jag. Men det började skakigt så sagt. Fast man kanske inte ska dra för stora växlar.
Nej,
det är en match av 162.
Ja, men det är nu det är kul att spekulera. Och vi har ju spekulerat det mycket i allt det här med hur många homeruns det kommer bli. Och Bryce Harper, han du har pratat lite om på försäsongen här. Han började ju som han brukar börja.
Ja, han slog en homerun på opening day.
Ja, och det har han ju gjort även... Alltså, tre gånger i rad nu, va?
Tre gånger i rad, just det, exakt.
Och 5 totalt opening day... homeruns.
Ja, och hans motsvarighet då i American League, Mike Trout, inledde ju också på samma sätt.
Ja, och han hade ju, han brukar ju också göra det. Han gjorde det 2014 och 2015.
Precis. I övrigt då på omsändan så var det ju 2 av 3 matcher gick ju, blev ju walk-off wins.
Ja, men precis.
Ska du berätta lite om walk-off är bara kanske?
Ja, en walk-off win är ju när... Det är egentligen, det kan ju bara hemmalaget göra, för det, det som händer är ju att man går förbi i 9:e inningen eller i någon av extra innings med sina poäng. Och då får man helt enkelt gå av banan.
Ja, motståndarlaget får gå av banan.
Ja, så att det är väl det vad det kallas.
Ja.
Vad hade vi sen? Några andra homeruns som vi tar med oss?
Ja, men Mark Trumbo som dunkade ut 47 homeruns förra säsongen, va?
Just det.
Han inledde ju med en walk-off homerun.
Ja, för sitt Baltimore Orioles då, mot
Toronto.
Toronto, ja, det var ju faktiskt en rematch från förra säsongens spännande wildcard-match.
Just det, stämmer bra.
Rivalmöte där.
Och även Edwin Encarnacion, nyförvärvet från just Toronto då, i Cleveland. Han sopade ut en homerun också, fick en bra debut.
Mm. Och vi hade ju även, som vi också har pratat om i Yankees, att Didi Gregorius är skadad.
Mm.
Har ju gett chansen till Ronald Torres.
Precis.
Som vikarierar på shortstop. Och han slog också ut en homerun.
Ja, det var väl bra.
Ja.
Så att Didi kan vila upp sig extra länge i bilstolen.
Men vi har en kille som vi har snackat om som väl inte har börjat lika bra.
Nej, och det är ju Yankees också då. Gary Sanchez som för närvarande har ett batting average på 0,71 tror jag. Han är för 14 tror jag. Och sånt där. Vi kollade. Och hade ju... Yankees torskade ju som sagt... sin första match mot Tampa Bay när Masahiro Tanaka blev slaktad. Just men då hade ju Sanchez laddade baser och 2 brända i 7:e tror jag.
Okej.
Okay. Då Yankees hade kunnat få lite fått lite nos på segern. Då låg under med 7-2 tror jag. Men han slog en grounder och inningen bara över. Så att ja, Sanchez har lite grann att bevisa fortfarande.
Jo, men det har han ju. Han har ju otroligt såklart. Det är ju tufft efter den grejen han gjorde i slutet av förra säsongen. Han har ju viss press på sig.
Ja, extrem press faktiskt. Ja. Just i och med att Yankees har ett sånt ungt lag och ja, inte är så slutspelstippade.
Nej. Men vad tror du då? Nu kommer du ihåg förra veckan när jag satte upp några grejer på önskelistan och du med och vi snackade där. Kan det bli ett homerun-rekord i år? Alltså att någon når många, väldigt många homeruns. Så jag snackade så här, kan det vara någon som börjar bra och ligger på 25-30 homeruns vid All-Star Break.
Ja, men det hade ju varit något.
Ja.
Vet inte, vilka tog vi upp nu? Inte med det som Bumgarner, det kan vi ju utesluta.
Nej, precis. Det blir nog, han spelar nog för få matcher.
Ja, det är precis.
Framförallt.
I främst slår han 2 i varje. men, ja, Bryce.
Bryce Harper. Ja.
Mike Trout och Mark Trumbo. Mm.
Det var ju ganska kul. Vi läste ju någonting vad Justin Turner hade sagt. Vad han tror och vad han... gör ibland för att eller man tror att många homeruns kommer till för.
Ja, för att i baseball numera så arbetar man med the shift, vilket innebär att om en slagman då slår från höger så flyttar hela infield ut mot tredje bas, alltså till vänster då.
Just det.
För att chansen är inte så jättestor att han kommer slå en opposite hit, alltså mot right field. Och då hade ju då Justin Turner sagt att enda sättet att beat the shift var ju att slå över dem.
Ja.
Så det snackar man ju line drives eller home runs.
Ja, men precis. Och då att justera sin launch angle, att den blir lite högre så den går utanför och ovanför helt enkelt om infield. Och kommer resultera på sikt i många fler home runs.
Ja, vi fick ju se några exempel igår på när de skiftade infield.
Ja, verkligen.
Och det betalar ju sig.
Ja.
Alla gångerna. Något mer?
Nej, jag tror inte det. Det är väl lite av det som har hänt hittills. Då. Det är en fullspäckad vecka såklart, första veckan här. Och...
Ja, men det blir som förra året när vi var i San Diego. Att man knarkar ju baseball.
Ja.
Så det går ihop lite grann. Allting rör sig ihop. Vi snackar baseball, ISPN, på hotellrummet dygnet runt.
Ja.
Man är på stadion, man snackar med folk.
Men det hjälper ju inte att vi är hyfsat jetlagged, så vi vet ju inte om det är morgon eller kväll eller torsdag eller onsdag eller fredag.
Bara att följa GPSen var ju en utmaning, framförallt igår när du skulle köra hem efter 28 timmar utan sömn.
Ja. Och bara att räkna ut när vi var tvungna att spela in det här avsnittet så att det skulle kunna släppas fredag morgon klockan 6. Det tog väl oss en kvart eller någonting.
Ja. Vi är nog fortfarande där, känns det.
Vi får väl avrunda här och bara publicera det.
Ja.
Men ska vi avsluta det här första snacket med en liten three strikes you're out.
Oj, 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 det låter mäktigt.
För då tänkte jag lägga fram tre lite sköna fakta.
Mm.
Och så ska du säga vilken av de här du tycker är den du tar med dig och kommer tänka på som det här var intressant och väldigt roligt. Så här är det då. Bartolo Colon, han slog sin första home run när han var 42 år och 349 dagar gammal.
Ja, mäktigt.
Sin allra första alltså.
Ja.
Och det man kan säga är att han som tidigare ledde home run-ligan, Hank Aaron, slog sin sista av sina 755 home runs när han var 42 år och 166 dagar.
Är det sant? Ja. Fan vad mäktigt.
Jag tycker den faktan är fantastisk.
Ja, det.
Och då tycker jag man kan ta med sig den här så... Fan, det är aldrig för sent.
Nej, det är inte det. Inte ens för dig och mig.
Nej, så är det ju. Så vi kan fortfarande slå vår första homerun i Major League.
Yes.
Sen har vi Washington Nationals shortstop, eller nya shortstop, Trey Turner.
Ja, han spelade centerfielder.
Ja, han spelade på centerfield förra året. Och det var lite från förra året jag tänkte ta den här faktan.
Mm.
Trey Turner slog förra året mer än 66% av sina homeruns på bortaplan just på Turner Field.
Nej, va? Är det sant?
Jajamän.
Vad ska han göra nu då när den arenan är borta?
Ja,
han är gone. Det är ner till AAA direkt.
Ja, han kommer tappa mycket i sin homerun-statistik där.
Ja.
Trey Turner, många på Turner Field. Där vill jag... Ja, vad tror du? Tror han känner sig extra hemma där eller?
Ja, han måste ha gjort det. Så något var det ju.
Och den lilla tredje fakta meningen jag har här, punkten, det är ju faktiskt att Dodger Stadium som vi står vid, ligger vid Chavez Ravine, som vi faktiskt står och blickar ut över här.
Ja, det är en stor jäkla parkeringsplats som 40 landningsbanor. Men den är fint.
Ja, det är fint. Här heter det också Elysian Park i Chavez Ravine och på andra sidan den så har vi Skyline.
Ja, det är mäktigt.
Lite svårt för er att se, men det som var roligt här, förra säsongen stod pitchen Jesse Chavez på kullen för Los Angeles Dodgers.
Mm.
Kan du gissa namnet på han som han byttes mot?
Ravine.
Ja,
det var tråkigt.
George Ravine.
Va? Fan, vad
Chavez mot Ravine.
Ja,
det var coolt, va?
Ja, det här är ju extremt svårt.
Mm.
Men det får nog bli Chavez mot Ravine. That's all there is to the game, dear. If you cheat, the umpire throws you out. You cheated and you lied, you were never satisfied. You made three strikes and now you're out. Vi sitter ju här på Dodger Stadium, så varför inte fokusera lite på Dodgers ja,
idag?
Ja, precis. Och gårdagen lite grann då?
Ja, för där fick man ju faktiskt en... replica jersey av en speciell spelare.
Precis, pitchen Fernando Valenzuela som var väldigt populär här i LA. Av förklarliga skäl kanske.
Jo, men absolut. Han var ju...
mexikan.
Ja.
Det här.
Han är mexikan, ja.
Och han har ju ett otroligt imponerande CV. men kanske framförallt i början av sin karriär.
Ja, vad var det? Hur debuterade han i Los Angeles?
Ja, han fick ju reda på, var 24 timmar innan, att han skulle vara deras opening day starter som rookie då.
Ja, för deras ordinarie kille där, Jerry Royce tror han hette, ja, blev skadad.
Precis, så det var bara att putsa upp handsken och ställa sig på kullen och köra. Och vad gjorde han då?
Ja, det var ju det som var så otroligt imponerande. Han gick upp och stängde ner Houston Astros.
Ja, nollade dem, en shutout.
Vann med 2-0.
Ja, i sin debut, så han gick en complete game i innings. Och sen fortsatte han på det spåret. Jag tror att han vann de första 8 matcherna, varav 5 var shutout. Så han inte släppte en run.
Ja, den här tidseran i Dodgers historia kallas ju Fernando Mania era.
Så att, det blev ju otrolig hype, och i och med att det är en sån stor del latinobefolkning här så tog de ju honom till sitt hjärta såklart.
Ja, de vallfärdade ju upp just hit till Elysian Park och Chavez Ravine när han stod på kullen.
Ja, vi fick ju se lite gamla klipp igår på Jumbotronen.
Ja.
Där de var mäkta imponerade. Och det här året som han debuterade, 1981 var det va?
Just det.
Gick ganska bra från dem.
Ja, dels alltså lagmässigt så vann de ju World Series.
Just det.
Ja. Men han fick ju både alltså Cy Young Award som bästa pitcher
i National League.
Ja, och Rookie of the Year.
Ja, och så vann han ju strikeout-ligan.
Ja.
Och Silver Slugger.
Ja, just det. Ja, det är ju
svårt att toppa det året alltså.
Ja, precis.
Men han var väl kvar i Dodgers han var ju här när de vann 88 igen.
Just det, han var väl inte lika dominant då va?
Jag tror han missade hela postseason på grund av skada.
Okay.
Men han fick väl en ring säkert. Och sen så packade han ihop och drog vidare.
Just det. Men här har vi en liten rolig historia om just han vi nämnde tidigare, Mike Chiosa.
Ja.
För han har ju varit catcher just för Dodgers en längre tid. Men hur började det egentligen?
Att han blev catcher?
Ja.
Det vet jag inte.
Nej, men hur han tog platsen som första catcher i Dodgers.
Ja. Ja, men det var ju så här att Fernando Valenzuela då hade ju lite språkproblem. Språkförbristningar. Och då tog ju då Mike, vad heter han nu? Chiosa.
Ja.
Han tog saken i egna händer och pluggade spanska och lärde sig. Så att han kunde kommunicera med honom och blev då hans egna privata lilla catcher.
Ja, så att då fick ju han catcha de matcherna som Fernando catchade, och till slut så visade han väl så bra. Det kanske hade hänt ändå. Ja. Men till slut, och historien säger att det var därför som han blev då Dodgers day-to-day catcher för många, många år framöver.
Och det här påminner lite grann om Grandpa Ross som vi snackade om.
Ja, just det.
Förra avsnittet.
Ja, men precis.
Så han var ju nämligen catcher till
John Lesters personliga catcher.
Ja, så han catchade väl bara de matcherna här.
Ja.
Och sen har vi en annan liten rolig grej kanske då, som Mike Chiosa då hävdar. För Valenzuela har ju även kastat en no-hitter.
Just det.
Vilket då är att motståndarlaget inte får en hit.
Ja, det stämmer.
Och hur var den storyn?
Ja, det var väl som så att han satt hemma med sina polare, Fernando Valenzuela alltså.
Ja.
Och kollade på...
Var Oakland va?
Oakland, ja.
Jag tror det.
Ja. En match där. Och det blev ju en no-hitter.
Exakt. Och sen så skulle han upp på kullen några timmar senare.
Ja, precis.
Vad sa han då?
Då sa han, nu har ni sett det på tv. Ja. Alldeles strax om ni hänger med ska ni få se det live.
Ja, och det fick de.
Det fick de.
Det är mäktigt.
Ja, det är en underbar...
Vi fick ju se honom på Jumotronen igår, för han är ju kommentator nu.
Ja, han sitter ju för den spanska sändningen tror jag.
Ja, precis.
Och är expert där.
Vi har ju... Det finns ju väldigt många sköna bilder. Den eran är ju rätt skön, jag kan tänka mig LA där på 80-talet. Alltså, det gick väl några linor kanske här och där.
Ja. Han är invald i Hall of Fame sedan några år tillbaka här också.
Ja, 2014 blev han invald. Och det kan man ju förstå om man tittar på hans CV. Mm. Verkligen.
Ägare numera också till, jag tror de heter Quintana Roo Tigers i den mexikanska ligan.
Just det.
Han köpte in sig. Så att, han håller ju baseballen fortfarande varmt om hjärtat. Alltså som både expertkommentator och ägare. Ja, när man säger det, ska vi avrunda med några små grejer om Dodgers?
Ja, du hade lite grann om payroll-ligan.
Ja, alltså Dodgers har ju länge, eller ganska ofta ligger de ju topp 2, har ju delat den platsen med New York, men senaste 3 åren så har de ju varit på första platsen.
Ja.
Och så även i år med sina 225 miljoner dollar.
Precis.
Payroll alltså. ja, lönelistan.
Exakt, så ja, bäst kanske gjorde de en otjänst där.
Ja, precis.
Även fast de tjänar mycket pengar så går det en himla massa deg.
Till löner, ja. De men, toppade, det var inte lika mycket som 2015, för det var all time high. Då var det 275 miljoner.
Det är helt sjukt, alltså. Ja. Fan, en mindre BNP.
Ja, men så har det minskat lite, och, men de leder fortfarande då på 225 miljoner.
Sen var det ju andra laget på den listan var ju det som överraskade mig lite grann.
Ja, det var ju faktiskt för första gången sedan 2007 hamnade Yankees utanför topp 2-listan.
Ja.
Så att nummer 2-placeringen innehas numera av Detroit Tigers, ja, faktiskt på ja, i princip 200 miljoner dollar.
Ja.
Och Yankees ligger ju såklart inte långt efter, det är 193 miljoner, men ändå på tredje plats.
Ja, just det.
Men det är ju för att många storstjärnor nu har ju lagt av.
Ja, A-Rods kontrakt var ju tungt.
Ja, och även Jeter.
Fast det betalar de fortfarande.
Ja, men det gör de lite på.
Ja,
men
lite grann.
Så är det ju. Och sen en annan grej, förutom det här med payrolls, så är det ju det här med att här i Los Angeles ställs ju nästan aldrig några matcher in.
Nej, ta i trä.
Ja, men det blir ju i princip aldrig rainout.
Nej, exakt.
Därför var det väldigt speciellt när det 1992 ställdes in tre raka matcher här.
Ja.
Och anledningen var ju tyvärr inte regn.
Nej, det var ju inte så, utan det var ju då den här berömda misshandeln av Rodney King.
Ja.
Som lyckades, någon amatörfotograf lyckades få på bild.
Ja, det var ju faktiskt amatörfotografen George Holiday.
Ja, ah, okej. Okay.
Som filmade det här från sin balkong.
Så var det, ja. Och, ja.
Det här hände ju ett år tidigare, 1991. Och jag vet inte, han hade väl kört för fort, var det inte något sånt?
Jo, de skulle stoppa honom för speeding. Och han, grejen var att han hade druckit lite grann, så han visste inte om han var över eller under gränsen. Men han hade ju en villkorlig dom för rån. Så han var ju rädd för att han skulle åka in då om de nöp honom. Så han drog ju iväg där i warp speed.
Ja.
Och så till slut så stannade han väl, tror jag, så fick poliserna ut honom och sen så spöar de skiter ur dem, kan man säga.
Ja.
Jag hörde att de till och med sparkade ur fyllningarna i tänderna.
Plomberna i tänderna lossnade.
Ja, då får man ganska mycket stryk,
ja,
får man säga. Men det som du var inne på, det här hände ju ett år tidigare, men då 92 så kom ju domen.
Mot de här fyra poliserna, ja. Och det var väl inte konstigt, det är klart de skulle bli fällda, men så blev det ju inte.
Nej, trots att det fanns bildbevis.
Ja, den här koniga amatörvideo filmningen räckte tydligtvis inte.
Nej, väldigt märkligt.
Ja,
så det här fick ju naturligtvis den svarta befolkningen i Los Angeles att reagera starkt.
Ja, kravallerna började i South Central och sen spred de sig.
Ja.
Och det här var i slutet av april 92 då. Och ja, de spred sig över hela Los Angeles och jag tror 55 döda blev det de här dagarna. Det här höll på i 6 dagar då.
Galet.
Ja, och över 2000 personer skadade sig.
Hur många var arresteringar? Det sa du till mig. Vad fan var det?
11 000 arresteringar. Har man så många?
Alltså, ja, det måste vara man alla. 10 år i Sverige. Ja.
This left scars. It was hell.
Och Rodney King, han fick ju till slut lite upprättelse i civildomstol.
Ja, han fick ju 5,5 miljoner dollar var också i skadestånd.
Ja, exakt.
Och i rättegångskostnader, betalda rättegångskostnader.
Precis, men man fick inte njuta av dem så länge.
Nej, tyvärr var det ju så att i juni 2012 så hittades han på botten av sin pool.
Ja.
Som väl de här pengarna kanske hade varit med om att betala.
Precis.
Ja,
så att, och ja, sen så obduktionsrapporten visade på att han kanske inte bara hade vatten i blodet.
Nej, det var väl lite alkohol och det fanns väl också misstankar om en del
droger där.
Ja.
Så, så att tråkigt.
Ja, det är klart, det är en tråkig episod, men allt är ju verkligen inte solsken här i LA.
Nej, även fast man kan tro det när man står halv 12 och det är 30 grader varmt med en iskall Budweiser i handen.
Ja, och en Hammond Orgel människa som övar på...
Vad är det här?
Jag vet inte.
Ja, det är Depeche Mode.
Depeche Mode, yes, har vi i bakgrunden. Ja, det gör mig lite hungrig. This is the best burrito I've ever eaten. Yum, yum, yum. This is the best burrito I've ever eaten. Yum, 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 with plenty of beans, and plenty of cheese, and plenty of...
ja, vi har ju på vägen hit precis då avnjutit lite schysst käk från Dennis, vårt andra hem. Stor burgare och en milkshake. Så jag tänkte vi skulle liksom snacka lite grann om milkshakes idag. Det är ju en av mina favoriter, och jag vet att du är ju galen i den.
Oj.
Och vad är hemligheten bakom en bra milkshake? Och då är det så här, va, att för det första så ska man inte ha is i. För den smälter ju och så vattnar den bara ur den. Man kan köra den i, det bästa är att köra i en blender. Men du kan även köra stavmixer och till och med faktiskt också vispa om du har en sån här stålkastrull. Men det är väldigt enkelt. Du tar stora skopor av din favoritglass. Vad är det, din favoritglass?
Min är vanilj.
Ja, vanilj är klassisk. Så tar man tre sådana skopor och sen så lägger du bara till en halv deciliter mjölk ungefär. Och så vispar du runt. Så har du din milkshake. Sen så kan man ju smaksätta den. Naturligtvis om du tar andra glassar kan du få en choklad och milkshake. Men min favorit är att krossa tre Oreos kex.
Jaså.
Ja, sopa ner.
Jaha.
Så har man en riktigt skön milkshake. Här åker polisen faktiskt och sniffar.
Jag tror faktiskt att de letar efter, de hör nog det här. Du går milkshake.
Exakt.
Nej, de kommer ner här och bara vill ha.
Det är lunchtid nu här. Nej, så att där har ni en milkshake. Väldigt enkelt.
Ja, men gott.
Men gott, ja, exakt. Ja.
Kan man dricka någonting till den?
Eller? Ja, det är många som frågar det.
Ja.
Jag har ju bara provat en sak. Det är det enda som går. Iskall flaska Budweiser.
Oj, king of beers.
King of beers.
Härligt.
Yes.
Ja, vad fint. Ja, men nu flyger helikoptern vidare ut mot downtown här. Så att vi kanske får lite lugn och ro när vi avslutar det här veckans avsnitt.
Ja.
Hej Felix. Du hade fan en fråga till mig.
Du ska väl ha in med en tittarfråga, va?
Ja, men precis.
Den har vi som har mejlat.
Ja.
Ja, det är ju Stefan.
Är det det?
Ja. Han har ju mejlat och frågat om kasten. Alltså jag har ju sett att pitchers kastar ju olika kast.
Aha, okej.
Så jag tänkte att vi skulle gå igenom det. Du är ju gammal pitcher.
Ja, det är jag. Jag visste inte vad jag kastade.
Men... Nej, inte dina slag, men heller. Det var bra. Vi har ju grundpitchen.
Grundpitchen är ju fastball. Och den kan man ju hålla egentligen på två olika sätt.
Just det.
En two-seamer, där man håller med sina två fingrar längs med de röda sömmarna. Eller en four-seamer där man håller tvärs över sömmarna så att säga man har grepp på fyra ställen på sömmarna.
Precis.
Och där skillnaden är väl att two-seamern, den dyker lite, wobblar lite mer, är lite svårare att kontrollera.
Mm.
Medans four-seamern är lite stabilare, går kanske någon miles per hour lösare. Och dyker inte lika mycket, men är kanske den mest pålitliga pitchen om man bara vill få in en strike.
The go-to pitch.
Yes.
Sen då? Då har vi väl kurvan, va? Kan vara den vanligaste efter fastballen, kanske?
Ja, vi hade väl mästaren av curveball som vi såg igår här på Dodger Stadium, Rich Hill.
Just det.
Kastar ju fantastiska curveballs.
Levererade. Jag vet inte hur många strikers han kom upp i till slut. Nej, det var väl en 7-8-9 stycken, tror jag.
Ja, nej, han gjorde det riktigt bra. Och,
hur går en curveball då?
Ja, den går. Nej, men det är ju som sagt, den har ju en, den svänger ju.
Ja, exakt. Så. Från kastarmen och åt andra hållet.
Ja, precis. In mot oftast liksom, vad ska man säga? Den börjar ju lite utanför plattan och dyker in. Och dyker rejält på slutet.
Ja, det är ganska ofta den. Pitchers vill ju till och med ha dem så att de går i marken.
Ja, innan catchen.
Precis, vilket catchen inte gillar så ofta.
Nej, men, för då får ju catchen lite svårt att fånga den här bollen då. Men det man kan säga är att den är ju ganska mycket lösare än en fastball såklart.
Ja, det är det.
Så att den lurar ju också på grund av sin hastighet.
Just det, inte enbart hur den bryter då från
nej,
att man höger till vänster.
Otajmad så att säga.
Ja.
Och där kan vi väl också säga den andra pitchen där som vi brukar skämta lite om kanske kräver sin förklaring, en change-up eller en off-speed pitch.
Ja.
Som man håller. Man kan hålla det på massa olika sätt. Men grundtanken är egentligen att man ska hålla den lite sämre så att den går lite långsammare. Man kan hålla den lite längre in i handflatan. Ja. Man kan hålla den med fler fingrar. Man kan hålla den så att man formar en cirkel med tummen och pekfingret. Ja. Det kallas en circle change. Det här innebär att den... Man tar i lika mycket med armen så det ser ut som att man kastar en fastball.
Precis.
Men den släpps och den går lite lösare, vilket gör att slagmännen slår lite för tidigt, får dåliga träffar eller missar.
Exakt. Sen har vi ju slider.
Ja.
Som är, påminner lite om en kurva fast det inte bryter lika mycket i höjd.
Nej, man håller väl den i princip som en fastball och kastar den. Men ja, man trycker bara till med handleden lite på slutet så att den viker av in från kastarmen och inåt, ja, kan man väl säga. Och det här finns ju också en lite mindre variant av det här som heter cutter.
Ja, just det. Mariano Riveras signaturpitch.
Ja, som bara en liten, liten slider kan man säga. Ja, kanske. Men precis, som kan vara otroligt effektiv. För den flyttar sig kanske bara 5 centimeter för pitchen och det räcker.
Ja, exakt. Ja. Det här är då de vanligaste. Sen har vi har screwballs.
Screwball hade väl Fernando Valenzuela lite som en pitch.
Ja, just det. Stämmer. Han fick lära om sig. Eller jag vet inte om det var att hans kurva var för dålig eller så, men... Dodgers satte honom på screwball-träning.
Just det.
Det var hans vapen.
För den går ju, om man tänker en slider som går från kastarmen och inåt, så går ju den här från kastarmen och liksom tailar utåt.
Ja, exakt.
Åt andra hållet.
Precis. Och sen har vi, vad har vi mer? Forkball, knuckleball.
Ja, knuckleball kan väl ta upp att man håller bollen med fingertopparna eller knogarna. Det är lite olika, men oftast håller man dem med fingertopparna.
Ja, för,
och släpper iväg dem.
För slagmännen ser ut som en badboll i luften nästan.
Ja, men precis. Bollen får ju ingen egen rotation och får ju då dålig, vad heter det, bärkraft.
Eller, ja, precis.
Så att den wobblar i luften.
Ja, väldigt svår att slå, väldigt svår att kasta, väldigt svår att catcha framförallt.
Ja.
Och det är väl de viktigaste vi har, va? Eller?
Ja, men jag tror det. Det är, ja, om man framförallt kan kasta de här, då är man nog...
Ja, de är hemma.
Då är man hemma, absolut. Men... De flesta har väl, vad ska jag säga, 3.
Ja, eller? Precis.
3 pitchar som de verkligen går till.
Och om vi tar den gamla klassiska pitchen vi såg på Landvetten här. Fan, det kommer jag inte ens ihåg. Tim Wakefield, han kastar nästan alltid sin knuckleball, va?
Ja, precis. Jo, men knuckleballers brukar väl köra det. För varje sånt kast går ju olikt den andra.
Ja, exakt. Det går inte att hitta en exakt likadan knuckleball.
Nej.
Ja, men vad bra. Jag tror Stefan är toppnöjd.
Ja, det tror jag med faktiskt.
Och det behöver vi också bli. Min Budweiser måste freshas lite.
Ja, och det är ju faktiskt som så att matchen börjar snart här.
Ja, det gör jag. Vad är klockan?
Ja, 11. Det är 25 minuter kvar.
Ja,
eller, ja, en halvtimme. Men innan vi sätter oss på våra platser och kollar match, så kan vi väl säga att vi finns på Twitter och Instagram.
Ja, det
på Instagram har vi ju sänt live några gånger.
Ja, det har vi gjort under resan. Fick följa oss på motorvägen i en bilkö. Det låter inte jättekul.
Nej, men... och alldeles nyss innan inspelningen av det här så fick ni ju hänga med oss här lite på arenan.
Ja,
när vi gick runt. Så att, ja, och på Facebook, där heter vi...
Sunday Funday.
Exakt. Och ja, men du ska väl börja publicera lite recept där ibland, va?
Ja, det har jag tänkt att göra.
Det är kul. Ja. Så följ oss gärna där också. Och vad tycker vi att lyssnarna ska göra i iTunes?
Ja, de ska betygsätta oss.
Yes.
Kanske skriva en liten rad om varför de tycker vi är bra eller dåliga.
Ja, det tycker jag vore jättetrevligt. Och frågor vill vi få in till mailadressen hello@sundayfunday.se.
Ja, stämmer.
Och i vilken tidszon vi än är, va? Har du koll på den inboxen dag som natt?
Dag som natt, ja.
Ja, det kan man alltid lita på.
Yes.
Ja, men vad säger du? Ska vi dansa ut det här avsnittet till några sköna beats?
Vad kan det bli för några?
Ja, det var ju så att när Fernando Valenzuela värmde upp här så spelades en gammal ABBA-hit ut i PA-systemet. Jajamän. Men innan det så skulle jag bara vilja ta några rader från David Nymans artikel i Aftonbladet, om det känns okej, som en avslutning.
Definitivt.
Inte helt positiv om Los Angeles, men det ger en bild för er som inte har varit här kanske. Los Angeles har blivit den svenska medelklassens nya älskling. Ett hipster-Thailand med milslånga stränder, palmer, stora skägg och mikrobryggt öl.
Yes.
Ja, allt handlar om bilar här. Om folk undantagsvis inte pratar om sin nya Audi, pratar de om den helvetiska morgonrusningen eller om när smoggen ligger tät. Invånarna här säger att de bor i en lägenhet någonstans, men egentligen bor de bakom en ratt. Evigt fast i trafiken på en 12-filig motorväg. Ja. Staden har 325 soldagar per år. Milslånga stränder och anses vara en av USA:s mest liberala städer.
Det är bra. Ja. Det är inte Trumpland.
Men Mariana, är den fri eller här?
Nej, jag tror inte det.
Nej, men den är på gång här tror jag faktiskt. Ja. På 90-talet så skrattade man åt Los Angeles vulgära stil om Jay Leno och Arnus blekningarna. Nu håller staden på att bli coolare än New York. Ett hipster Thailand. En plats svenskarna gärna vill kunna säga att de har varit på.
Yes.
Jajamän. Och den här David Nyman då, han flyttade till LA för en amerikansk tjej och fastnade i generisk amerikansk förort med raka gator och bensinmack i varje korsning. Det känner vi igen.
Ja.
En notorisk utspridd stad med opolitliga bussar och ett tunnelbanenät så litet att många invånare inte ens känner till att det finns.
Nej.
Har du sett något tunnelbanan?
Nej, inte det blekaste.
Så är det ju faktiskt. Och turisterna, de tillbringar sina dagar i bältet från Santa Monica till Silver Lake. Där maten är mexikansk, men människorna är vita. Man missar lätt att majoriteten i Kalifornien är latinos.
Ja.
Storfamiljer i mikroskopiska lägenheter utan anställningstrygghet och anfodda från springnotan från sjukhusen.
Ja, den är skön.
Ja. Men inget av detta syns från stränderna.
Nej.
Givetvis måste man undergången ge en viss profit. Varuhusen säljer ekologisk odlad frukt, hållbara ökenväxter och har av miljöskäl slutat med plastpåsar.
Ah, okay.
Många skryter om att man har skaffat en miljöbil, har sin chihuahua på rawfood-diet. Samtidigt hänger smoggen tät över alla stadens artificiella gräsmattor och mexikanen som sköter den.
Just det, trädgårdsmästaren.
Jajamän. Hur Los Angeles än framstår kan man vara säker på att motsatsen är mer sann. Det enda riktigt pålitliga med den här staden är solen. Men som en vän brukar säga, ett blekt anus är också ett anus. Ja, men så är det, Olof. Men ja, visst gillar vi LA.
Ja, vi älskar LA.
Ja. Men då låter vi Abbas hit från 1979, Fernando, som så många gånger har spelats här på Dodger Stadium. Ta oss in i helgen.
Yes. Chipperella på er.
Ciao. Can you hear the drums, Fernando? I remember long ago another starry night like this. In the firelight, Fernando, you were humming to yourself and softly strumming your guitar. I could hear the distant drums and sounds of bugle calls were coming from afar. They were closer now, Fernando. Every hour, every minute seemed to last eternally. I was so afraid, Fernando. We were young and full of life, and none of us prepared to die. And I'm not ashamed to say the roar of guns and cannons almost made me.